Oh my god, my honey bun är nästan slut. Oh my god.
Jag men det var ju kanelbullens dag i måndags.
Ja, jag gillar inte kanelbullen, men det är honey bun som man säljer på pressbyrån. Det är helt sålt. Och nu har jag bara hälften. Panik.
Hälften?
Jag var på...
Det ser ut som att det är typ en åttondel.
Jag var på Lund Comedy Festival och vi åt frukost på hotell. Det var några komiker. Och medan jag mumsade och hade munnen full av grejer där. Så jag undrar, jag fick panik. Vad ska jag äta till lunch? Och de sa, herregud, som en hamster. Du tuggar och du tänker, du äter frukost och du undrar vad du ska ha till lunch. Jag vet inte om det är en jag är bara en gris eller det är en grekisk grej. Jag vet inte. Nu mumsar
är det
jag
så, är det så när ni har gästa i Grekland att ni tänker på vad ni ska äta till middag?
Man tänker på mat hela tiden.
Eller är det bara du?
Kanske. Det är en kulturell grej. Kanske. Vet du vad? Medan jag mumsar med min honey bun, prata om lite vad du gjorde idag. Hur har din dag varit?
Min dag. Jag vaknade klockan 8 på morgonen.
Va?
Och gick ner och lämnade min telefon på laddning på ett ställe. För att jag inte har någon el hemma.
Stopp, varför har du ingen el hemma?
Jag har inte betalat räkningarna.
Sen när?
Sen typ januari.
Januari, ja. Okej, fortsätt. Vad gjorde du sen?
Sen så gick jag hem och... Eller jag försökte sova en stund, tror jag. Och sen så gick jag ner och hämtade, så här vid 10:30 någonstans gick jag ner och hämtade telefonen, tror jag. Och sen så lämnade jag in mina hörlurar för de var också slut på batterier. Och så åkte jag till Brommaplan, tog en kaffe på McDonald's och tjafsade lite med dem på McDonald's över att man var tvungen att beställa. Trots att jag var ensam i hela McDonald's.
Vänta, varför tjafsade du med dem?
Trots att jag var tvungen att vara hem, alltså jag var ensam på hela McDonald's. Och jag var ändå tvungen att... Jag var ändå tvungen att beställa över de jävla automaterna.
Oj, oj, oj.
Alltså, men jag vill bara ha en kaffe. Kan du bara ge mig en kaffe så betalar jag 22 spänn? Kan jag få en kaffe? De bara, nej. Du måste bestämma. Uh-huh. Måste jag? Uh-huh. För att det är äckligt och jag är ensam. Det finns ingen anledning för mig. Jag kan ju bara betala här. Det blir mindre smittspridning om det ska vara pandemi och skit.
Får man inte göra det?
De bara, nej. Till slut så gav de med sig och så fick jag beställa i kassan.
Nej,
och sen åkte jag hem, hämtade, jag vet inte om det var innan mobilen, efter mobilen, skitsamma. Sådär. Och sen så har jag planerat nästkommande 2 veckor och sen så åkte jag hit.
Planerade 2 veckor, det låter.
Mm. Jag har ett schema som är rullande 2 veckor, ett veckoschema fast på kylen som inte fungerar.
Bra. Men ändå. Det är en bra början.
Kylen fungerar inte, schemat fungerar.
Kylen fungerar inte. Nej, men vad helvete. Fråga, hur lång tid tar det tills man inte betalar sin sista räkning, tills man tappar, man inte får ha el längre?
Jag tror att det är lite individuellt och lite beroende på vad för mig tog det väl ungefär 7 månader.
7 månader?
Ja.
Okay.
Jag har inte haft el sedan kanske mitten av augusti.
Fy fan.
Så att jag har liksom jag har levt på flingor och kräm. Typ.
Det där med Facebook och Insta som försvann, märkte du ens detta?
Nej, men man kan ju alltid ladda telefonen någonstans. Man kan ju alltid gå och fika någonstans. Men det spelar ju ingen roll om man inte har några pengar, för då kan man inte göra det heller.
Nej.
Men nu har jag fått lite, så nu har jag börjat betala lite. Men det...
Varför har du inga pengar?
Jag har autism. Det är väl den största bidragande orsaken till att jag inte har pengar. Men jag har inget jobb och jag har inte fått de bidragen som jag har behövt under tiden, och jag har inte fått hjälpen att söka heller. Så att det är en jättestor cocktail av det, men det behöver vi kanske inte ta just nu, för det känns som att det är 3 timmars samtal bara det.
Nej, men jag undrar bara, från att ha autism, på vilket sätt gör att jag tuggar fortfarande på min honey bun, sorry. Men att man har autism, hur är det att man blir utan pengar? Liksom? Att man inte kan behålla ett jobb eller inte få jobb?
Jag klarar inte av att möta krav som inte är tillräckligt alltså, som inte är tunade efter mig. Alltså tunade, alltså, om det inte är individuellt anpassat efter mig, så efter vad jag, min förmåga, om jag inte är precis, alltså det är en extremt liten marginal det handlar om. För att om det är för höga ställda krav, då ger jag upp. Alltså som autist eller som person med autism. Och om det är för lågt, då om det är för lågt ställda krav, så skiter jag i det också. Alltså det är någonting i hjärnan, någonting i neuropsykiatriska centret
som inte träffar, då det saknas den där adaptorn.
Det saknas driv. Och det saknas motivation någonstans i det där. Så att på något, jag vet inte exakt vad det är som gör det. Jag skulle jättegärna gå en kurs i det. Men vi håller på just nu med en psykolog och går igenom den här psykoedukationen som man ska göra. Egentligen skulle jag ha gjort det när jag var 11 när jag fick diagnosen, men det var för mycket grejer runt omkring då, så jag klarade inte av att göra det.
Hur gammal är du nu, Benny?
34.
Är du 34?
Nej, född 87. Herregud.
Född 87, ja.
När du var och jagade boys på stranden, då...
Nej, jag var nio.
Jagade boys på stranden alltså.
Nej, men jag kommer inte ihåg vad jag gjorde när jag var nio, men jag kommer ihåg väldigt bra när jag var 11. Så det var sommar och jag försökte styla och flexa med min cykel. För några, det fanns en pojke som jag tyckte om. Och det fanns några personer där, de coola killarna och tjejerna. Och då försökte jag styla och då fanns det lite grus. Och jag ramlar ner och tappar cykeln och skadar knät. Men det var ingenting. Det var värdigheten som hade skadats. Så jag kommer ihåg att när jag var 11 så gillade jag killar och försökte att de skulle uppmärksamma. Det gick åt helvete faktiskt. Det gick inte bra. Det kommer jag ihåg.
Vadå? Finns det bättre tjejer än du i Grekland?
Ja, fan, jag vet inte. Mina lux har alltid varit min plåga. En plåga.
Jag kommer ihåg det när jag var barn. Jag ramlade också av cykeln, för jag tror att jag var 6, kanske 7.
Har du dålig koll? Sorry, jag tog en fad. Nej, det hann ju bara så gott.
Timing!
men har du bra koordination, eller?
Helt okej. Fysisk aktivitet har alltid varit en grej för mig. För att jag har alltid velat vara bra på fysisk aktivitet. För jag älskar att kolla på sport. Jag tycker det är fantastiskt inspirerande. Men jag har aldrig varit speciellt bra på någonting fysiskt. Alltså inte speciellt, alltså man jämför med. Alltså jag jämför ju med så här Kevin De Bruyne och sådana. Alltså,
vem är den personen?
Just nu är en av världens absolut bästa fotbollsspelare.
Aha.
Spelar i Manchester City, kommer från Belgien.
Okej.
Han är lika gammal som, han är två år yngre än mig. Tre år yngre än mig.
Trevligt. Vad sa du han heter?
Kevin De Bruyne.
Ja, De Bruyne, just det. Det låter belgiskt. Eller holländsk. Ja.
Han är belgare.
Belgare, okej. Ja, Belgien, de har bra fotboll. De. Vet du, Benny?
Ja.
Nu vill jag fråga någonting, jag glömde om det. Just det, nu vet jag vad jag ville prata om. Att just de där kraven och autismen och sånt, jag vet inte om du trivs, och listorna som du gjorde allihop. Jag är helt förälskad med din rapmusik.
Tack.
Med din rapmusik, alltså den låten är fantastiskt bra.
Jag höll på rapa så. Precis, apropå rap. Ja,
eller rap, heter det fortfarande rap?
Men rap är ju själva tekniken som du använder.
Och rap, det är bara den där som man har inuti. Det finns ramar. Det måste rimma. Det måste vara ekonomiskt.
Någon form av rim måste det finnas i alla fall.
Ja, det måste finnas ekonomi. Och samma som på stand-up. Fast stand-up kan man ta lite friheter och bara ranta lite grann, säga. Men det måste finnas ekonomi i alla fall. Jag som grek har väldigt beundrat för ekonomin. Att man måste begränsa.
Okej, då fick hon skattet på sig.
Man måste begränsa sig. Det finns ramar, det ska rimma. Det ska vara så många meningar. Man kan inte bara prata så där fritt. Så är det någonting som passar dig?
Det beror
att du
på,
har några ramar och begränsningar. Tiden, att du måste ha viss tid och viss...
Det finns absolut en rambild från början, men någonstans så är det ju en bra rappare jämfört med en lite sämre rappare som kan rimma liksom. Alla kan ju rimma liksom. Det är inte svårt, för att det handlar ju om att höra. Men just, och höra hur det låter gentemot hur det andra låter.
Med alla sådana idéer. Men
det svåra är ju att gå utanför den ramen och fortfarande fungera. Det är det som är det svåra. Alltså att sätta en 16 bars eller 16 raders vers med 8 rim som rimmar mot varandra. Gentemot att sätta kanske 8 bars som rimmar med sig själv. Liksom. Det är ju svårare. Alltså, det finns ju en svårare teknik du måste använda och du måste någonstans hitta dig själv, på samma sätt som det är som att du kan aldrig lära dig hur ett skämt fungerar.
Nej.
Men hur, jo, alla kan lära sig hur ett skämt fungerar, för alla har humor någonstans i olika mån. Så alla kan lära sig ett skämt. Alla kanske inte kan skriva ett skämt, men alla kan lära sig hur ett skämt fungerar.
Okej.
Men att skriva det själv och att liksom på något sätt förnya sig själv kanske. Thåström brukar säga det. Nu går jag utanför rappen, för nu går jag in på punk, postpunk
och
singer-songwriter. Men Thåström säger det ibland i alla fall, att varje platta han gör är ju att återvinna sig, alltså att uppfinna sig själv. Och det är det svåraste som finns, att uppfinna sig själv.
Nu tänkte jag på ABBA.
De har ju absolut inte återuppfinnat. Jag lyssnade på den idag.
Nej.
Jo, jag glömde bort att säga att jag åkte med min pappa i hans lastbil till Välsta och till Upplands Väsby. Och sådär. Och då lyssnade jag hörde faktiskt ABBAs låt, och jag blev så här, jag bara, är det här Fernando eller det här är en ny låt? För jag har ingen aning. Jag bara, det måste ju vara nya eftersom de har släppt den.
Jag undvek konsekvent att inte lyssna på deras nya jobb. För är det nytt jobb om man inte gjort det som du säger och det fina?
Det hade kunnat ligga på den senaste platta innan det.
Det var Matrix 2, det var Star Wars andra trilogin. Det är så mycket smärta i att se nya
jag
grejer.
Jag gillar ju
som inte
Star Wars andra trilogi, kan jag säga.
Jag vet inte. Nej, alltså besvikelsen, smärtan. Jag vet inte, alltså den där trilogin. Ja, så mycket katastrof.
Däremot så behövs ju Padme för att han ska kunna bli Darth Vader.
Okej, vi
alltså,
fattar.
Hon behövs ju för att, han behöver ju bli kär i henne för att han ska kunna bli Darth Vader. Så att han behövs ju, den transportsträckan behövs ju. På samma sätt som att när man drar en ganska lång setup innan man kör en punchline. För man behöver den där långa setupen. Och då behöver ju punchen vara tillräckligt stark. För
jag
att setupen
inte.
Ska bli.
Jag kommer inte ge den där trilogin mer tid av mitt liv.
Du behöver inte.
Nej.
Det är det som är så bra med frihet.
Är man över 50 år så skiter man i. Man har noll tålamod för skitstövlar, för dåliga grejer. Gillar jag inte det så går jag vidare.
Det är skönt att det tog. Vad tog det? Typ 10 minuter att komma in på Star Wars.
Star
inte
Wars.
Den typen.
Noll ekonomi det. Jag vet såna saker. Jag är grek som sagt. Men du, det där rapplåten, det var fantastiskt. Du berättade ditt liv inom 2-3 minuter. Du berättade allt. Så jag ville
ändå...
efter att jag hade läst den där låten så ville jag inte köra stand-up på ett tag. För jag säger, det finns inte en chans att jag lyckas sammanfatta allt i några få meningar. Hela verkligheten, sanningen. För det är sant.
Ja, men det är sant. Jag läste ditt inlägg på stand-up-forumet. Jag har inte varit medlem i stand-up-forumet sedan mitt Facebook-konto blev kapat.
För fan.
Det är så jävla skönt.
Stand-up-forum, det är en sån Facebook-grupp. Jag vet inte om det är slutet.
Det är typ öppen. Alltså alla, det är ju massa komiker, massa människor
komiker,
som inte är komiker.
Folk runt omkring stand-up också, så man ventilerar olika grejer eller gör reklam för sina shower och sånt. Ja, men vad sa du nu?
Nej, men jag läste det inlägget och jag fattade vad du menade. För jag har inte kört stand-up på sen innan 28 augusti.
Okej, så det är i år alltså?
Ja, för att jag fick ett gig. Jag fick en möjlighet att köra ett live-gig musik. Och någonstans förstod jag någonstans varför jag började med stand-up, för att det gick jättelångsamt med musiken.
Ja.
Och då började jag köra med en instant publikreaktion. Mm. Alltså jag kör ju egentligen all form av livekultur. Jag älskar livekultur överhuvudtaget. Ja. Och det kan få vara dans, det kan vara teater, det kan vara musik, mm. det kan vara stand-up, det kan vara humor överlag, det kan vara revy. Alltså oavsett vad fan det är för någonting så älskar jag livekultur. Mm. För att någonstans är det här mötet.
Ja, någonstans man mötet är på nuet på djup nivå. Liksom.
Och med teater så blir det mötet lite så här blasé. Mm. Med musik så har det mötet varit ganska blasé också. Så stand-up har ju blivit instant att jag var tvungen att ha kontakt med publiken. Mm, alltså, du har ju ingen fjärde vägg. Den fjärde väggen bryts ju varje dag i stand-up. Ja. Men så fort jag gjorde ett live-gig med musik så förstod jag varför jag ville stå på scen. Och det är ju mycket, mycket skönare. Det är mycket, mycket finare när, när det är ett gig där folk faktiskt är där för att se.
Men musik är alltså det mäktigaste av alla sådana scengrejer. För musik går direkt i hjärtat.
Ja.
För stand-up går i magen eller i hjärnan. De försöker nå hjärtat från andra kanaler. Så det tar lite tid. Oftast går det sönder eller går det fel mitt i väggen. Men det finns väldigt få riktigt stora stand-up-komiker som når hela vägen in i hjärtat. Men de är genom hjärtat och magen. Mm. Vissa misslyckas stanna lite hit och dit eller ingenstans alls. Men jag tycker att musiken når direkt hjärtat. Man kan bli så lycklig. Man kan höra samma låt 1000 gånger i sträck och ändå känna samma lycka, samma befrielse eller samma känslor, olika sorters känslor eller hat eller vad det kan vara som första gången. Så det är otroligt mäktigt.
Ja, men du har ju rätt i det att det är på det sättet. Men jag kände när jag stod där 28 augusti på en typ trädgårdsspelning.
Mm.
För jag hade sett den här dokumentären Trädgårds Live, dokumentären på YouTube. Magnus Petner är med i den.
Det är mycket trädgård.
Jag blev inspirerad över att folk spelar live och folk får spela live och göra både stand-up och musik live och vad fan det nu var. Det är säkert någon som jugglerade, jag har ingen aning.
Men det är Henrik Kjellman faktiskt i Örebro som kommit med det här.
Kulturaktiebolaget.
Ja, exakt.
Och jag blev inspirerad över att det liksom blev som det blev. Men jag var också lite ledsen för att jag inte var där. Att jag liksom inte var på den nivån så att jag kunde bli bokad. Och då kom det typ en och en halv månad senare så fick jag en möjlighet att göra en trädgårdsspelning fast i Rosersberg.
Mm-hmm.
Helt egenproducerat. Det fanns inga gage utan det var liksom en musiker som gör det här.
Mm-hmm.
Han gör den grejen fast hemma hos sig själv.
Mm-hmm.
Och jag var så här, kvällen innan så ringde jag upp mina kompisar och så bara, men vi ska göra den här grejen. Och Bursfest heter det, Bursfest, för han heter Niklas Bursell. Han är ju, han kan få den. Och jag bara så här, får jag spela liksom? Och de bara, jo men det är klart att du kan få spela. Och så kom jag dit och så fick jag låna hans, nu kommer det bli tekniskt, hans Hagström Viking, vilket är någon form av orkestergitarr, alltså elgitarr. Och han var bara glad att den fick vara med för att han hade skadat handen, han hade skärt av sig två fingrar, så han var bara glad att den gitarren fick spela.
Är det bra gitarr alltså?
Alltså det är en riktigt, riktigt fin gitarr. Fin gitarr. Det är inte den typen av gitarr jag normalt sett spelar på, för den är lite för stor och den är lite för stor i kroppen.
Mm.
Men jag stod och spelade två låtar live.
Men vad fan, det är inte ingen liten låten. Kille om du tycker det är stor, hur stor måste man
men
vara?
Alltså,
liksom?
Det är en orkestergitarr, om du kollar på Elvis, violin. Det är den typen av gitarr alltså. Det är Elvis, en typen av Elvis-gitarr liksom. Hagström är ett svenskt musikbolag som gjorde dragspel från början, som började göra gitarrer på 60-70-talet liksom.
Right.
Så det är en jättefin gitarr.
Mm.
Och han som höll istället, han hade liksom skurit av sig två fingrar på jobbet 3-4 veckor tidigare.
För dig.
Så han blev jätteglad att hans gitarr fick vara med. Överhuvudtaget. Han spelade, han spelade munspel och sjöng liksom.
Mm.
Och det var fyra rockband, alltså riktiga så här rockband.
Mm.
En utav dem spelade Deep Purple med Highway Star till Perfection. Alltså på fyra stycken
personer. Men är det din genre? Alltså?
Ja, jag spelar rock från början. Liksom.
Du, gör du
ja,
det?
Ja. Mm. Började med punk tror jag 2005.
Otroligt.
Nej. Mm. Alltså började rappa innan det och sen så började rappa efter det. Och så det är mycket, musik är musik. Liksom. Mm-hmm. Det betyder jättemycket. Och då sa jag, då sa han... Han blev jätteglad att jag fick spela. Och efter det så... Det här var ju precis efter innan restriktionen. Det här är en månad innan restriktionerna togs bort. Och grannarna ville kanske inte att man skulle spela klockan 21-22. Liksom. Ah. Så att vid 22-21 så stängde de av alla högtalare. Alla liksom.
Och ni spelade...
Då satt jag och spelade akustiskt i 1,5 timme framför fem tjejer som var 20. Liksom. Och de var satt
fick du ligga?
De var, nej, det fick jag inte. Det ska jag inte. Men de var helt sålda. Alltså jag satt och bara spelade Tåström, jag spelade Nationalteatern, jag spelade Europe, någon Ebba Grön.
Europe, just det. Ja. Europe älskar du.
Ja, jag alltså älskar det, Europe. Ja. Men jag satt och spelade mitt eget material i 1,5 timme och jag bara så här, vad fan började jag med stand-up för?
Så
jag hann tänka, varför började jag med stand-up för? Det här är ju det jag ska göra. Men just den gemenskapen som du snackar om är faktiskt viktig. Alltså den gemenskapen, jag kommer nog aldrig släppa den. Mm. Men någonstans efter, jag är rookie-komiker också, det är viktigt att veta det. Jag har aldrig haft ett betalgig i hela mitt liv. förutom 4 öl på ett ställe. men eller 4
success.
Men jag kommer nog aldrig släppa det. Jag kommer nog aldrig släppa liksom att gå och träffa er. För att det har varit,
det är ett sammanhang.
Det har varit så många människor som jag har älskat under så kort tid.
Och det är starka känslor liksom. Det är, man delar väldigt starka känslor. Lyckan om det går bra och det här fruktansvärda, inte besvikelse, man skäms för liv. Man
så som en, jag har nog aldrig älskat så många människor utan att ligga med dem.
Men det är lite som kärlek faktiskt, det är substitut. Jag vet inte vad. Ja, det är, och inte fan man har älskat alla man läggat med. Nej,
men jag har älskat fler människor jag har legat med än vad som det var ett skämt. Det är meningen.
Men vet du vad? Det är som sex. Ja. Det är som sex. För vissa är missbrukar sex. För andra är villkorslöst sex. Man går bara in och gör sitt bästa och gör sin allt. Man använder kroppen och känslorna och hela kroppen. Och ibland går det jätte dåligt, ibland går det jättebra. Men det kan hända 2-3 gånger om året så går det fantastiskt. Alltså det var inte att beskriva hur det känns. Det var inte. Och det är kreativt framförallt.
Men det där flowet. Mm-hmm. När var det senaste du hade det där flowet?
Jag hade det faktiskt för någon månad sedan.
Var det Lund eller?
Ja, nej, det var i Linköping.
Var det innan Lund eller?
Efter Lund. Det var, vi körde 2 gig. Det kan hända att det var lite efter det. Det har gått riktigt... Nej, jag körde i Bredäng också. Jag hade det riktigt, riktigt kul där med.
Jag tänker att alltså, det här är när man liksom känner att jag kontrollerar allt, alltså alla minuter på scen.
Alltså det var Linköp, vi körde 1 gig, 2 dubbla gig. Det första giget var klockan 6. Då var de lite försiktiga för är det ljust ute så skäms publiken för att det är de som ska göra jobbet. Är det mörkt ute på andra giget så var de med på allt liksom. Oh. Man märkte hur de släppte den där kontrollen. Det var fantastiskt.
Men jag har haft det 2-3 gånger tror jag under de här 2016, så det är 5 år. I september 2016, så det är över 5 år sedan. Jag har 3 gånger tror jag haft det där att man så här, i perioder man så här, i 2-3 veckor känner så här, att jag kan gå upp på vilken scen jag vill och jag dödar vilken publik som helst. Alltså jag kan gå upp för 300 snickare. Alltså, och jag skulle kunna få dem att förstå varför jag inte jobbar inom snickeri. Liksom.
Sjuksköterskor, det är det svåraste publiken.
Är det för att...
De är jättetuffa. Liksom.
Men är det för att de har så tufft jobb då? Eller?
Jag tror det måste för att överleva i det här jobbet måste man verkligen döda några känslor inom sig, tror jag.
Men kan man inte bara gå upp... Alltså nu har jag aldrig kört ett företagsgig, så jag vet ju inte det. Men kan man inte bara gå upp och säga så här, jag fattar att ert jobb är vidrigt, men nu är det mig det handlar om. Kan man inte bara säga så? Jag tänker att Betnér borde göra det. Liksom. Jag fattar att ni har ett helvetiskt... De senaste 1,5 åren har varit... Men ni fattar inte hur mycket jag har gått back de senaste månaderna. Oh, fan, kan man inte göra det och bara de få dem att skratta på
de
det sättet?
De är beyond allt, de där människorna. De har gjort och sett allt, så det är jättesvårt.
Eller är det bara
att
de inte tycker om humor? Och det är därför de valt ett sådant allvarligt yrke.
Jag vet du vad? Nästa gång så tar jag en sköterska här och poddar.
Kan alla sköterskor, uskor, kan alla uskor som inte tycker om humor skriva till Eleni Tångstedts mail så att hon kan mejla dem vidare till mig så att jag inte kan.
Jag har några kompisar som sköter så
jag kan hata mig själv lite mer.
Stå där och vi kommer snacka lite grann.
Bra. Vi kan köra livepodd inför sköterskor. Jag tycker att det är rimligt.
Men då måste man begrava lite känslorna. Men vi behöver inte göra det. För det är viktigt att man är äkta, eller hur?
Ja, det är
som man gillar,
viktigt.
Att det är äkta när man kör.
Det är väl därför som egentligen företagsgig inte är en bra grej för humor.
Ja, för man måste ha några begränsningar. Eller, ja,
jo, men det är alltså, någonstans handlar det om att eftersom du måste vara äkta för att det ska funka riktigt, riktigt sådär bra som du vill att det ska funka. Eller i alla fall som du vill att det ska funka. Då gör det ju att du kan liksom inte forma dig efter en specifik publik. Och om du då kommer till ett företag, då är det så här, ja men vi skriver de här skämten. Ja, men, jag vet inte, jag har aldrig varit på ett ställe där liksom planerat på det sättet. Jag tycker klubbscenen är fantastisk på det sättet. Att det är ju liksom de som gillar stand-up som kommer. Och det är ju de som borde betala. De som gillar stand-up.
Jag vet inte. Alltså jag tror att alla har olika förutsättningar och jag gillar det när det blir få förutsättningar. Då är det en utmaning. Vet du vad? Jag vet inte.
Jag har skrivit alla mina skämt på telefon också inför mina kompisar.
Aha. Vet du vad? Nu pratar jag lite om dig och sköterskor. Vad har du för har du erfarenhet av sköterskor? Du?
Ja, nej, det här tror inte jag är en speciellt bra idé. För att
vi skiter i det.
Jag har nog varit kär i hälften av dem.
Okej, okay. Intressant.
Och jag tänker inte säga vilka.
Nej, du ska inte säga vilka. Det ska du inte säga. Men berätta samma varför, hur?
Alltså det är en sån närhetsprincip. Alltså, en annan typ av närhetsprincip.
För det första ska du berätta vad du har för kontakt med sjukvården och psyket och allt det här.
Ja, du har ju besökt mig på psyket.
Det har jag gjort, yes.
Så jag har ju legat inne några gånger på grund av att jag är ju en... Jag har ju konstanta självmordstankar. Som är någon form av för mesta... när jag mår okej så är det någon form av hopp att... det här livet inte måste levas. Så att jag skulle... Och så får man ju inte riktigt säga idag.
Nej, men säg det en gång till så jag fattar det.
Att det finns, när jag mår bra så finns det ett hopp om att jag inte behöver leva det här livet.
Okay,
att jag kan liksom själv avsluta det.
Aha.
Och det är problemet det är alltså, att
som en väg ut.
Jo, men jag leker med hoppet att alltså, jag kan hänga mig. Jag kan,
så här. Som en väg ur det där.
Gud. Men när jag mår dåligt, då växer det där på samma sätt som det gör för alla andra människor, att det där blir farligt. För att då blir jag inte, alltså jag planerar ingenting längre, tror jag. Jag har inte försökt sedan 2007. Men jag har tänkt och jag har lekt med det där på ett sätt som inte är speciellt konstruktivt. Och då blir människor rädda. Och några av de gångerna har jag lagts in. Och ett av de problemen är att man måste vara nykter, va?
Okay.
Så pass länge så att man inte hamnar på beroendemottagningen istället.
Ja.
Och jag har inga problem med det. Du har ju sett mig när jag har lagat. Hur uppfattas jag?
Ja, men jag vet inte, jag tror att när man är väl inne, så du var helt okej när du var inne. Så när man är inne så är man okej, eller?
Det är ju en stabiliseringsperiod. Man får ju de mediciner oftast. Jag har fått Teralen och Imovan. Eller Propovan, det kan ju vara vilka som var, det är inte jättekoll på vad jag får. Eller Igan. Och så får man liksom så här, man får sova, man får äta, man får stabilisera sig. Och det är ungefär 3-4-5 dygn.
Det finns människor runt omkring som är kunniga och tar hand om dig. Eller känner du inte trygg där?
Inte alltid, för att jag har alltid varit rädd för att jag har blivit utskriven för tidigt.
Okay.
Så vissa gånger
så har jag liksom otrygghet, gått... inte att du är där med personerna som inte vet vad de gör, men att du kommer släppas. Liksom.
Ja, jag har liksom ingen aning vad som händer sen.
Mm.
Men det är autism också. Det är också så här, man har ingen, man kan inte planera sitt liv. Liksom, så här. Men det är jobbigt att vara inlagd, men det är också skönt för att man behöver inte laga sin egen mat, vilket låter som en så här hotellfrukost.
Ja, nej, men det, man är
sådär,
det, det finns någon som tar hand om dig och ser till att du får de grundläggande saker som du behöver.
Och berättar om vad de grundläggande sakerna vad man behöver också ha. Det är också en grej med mänskligheten. Det, att vi, det beror ju väldigt mycket på vilken familj man kommer ifrån. Det beror också väldigt mycket på vilken land man kommer ifrån. Vilket, sådär. Och ibland kan man ju komma från förhållanden som är svinbra och man ändå mår dåligt. Och ibland kan man komma från skitdåliga förhållanden och man ändå mår jättebra. Men liksom så här, att jag har inte riktigt, jag har inte haft tid att lära mig vad ett bra liv är.
Har någon lärt dig några små strategier
för att absolut. Men jag har liksom, det tar längre tid för en autist att lära sig än vad det tar för normalt, om det inte är någonting man tycker om. För då lär man sig så snabbt så det så ingen hinner med. Men just livet är liksom så här, men vad är det meningen? Alltså, du har ju pratat rätt mycket om att du hade ångest när du var 30, om att du inte visste vad du skulle...
Jag hade ångest på flera olika gånger. En gång när jag var ung, för att jag inte hade saker som jag trodde att jag borde ha. Typ pengar, en pojkvän, ett stabilt arbete och sånt. Och sen när jag var 45-46, jag säger det här 46, vi återkommer till det, för att jag hade de där sakerna, fast de var inte de sakerna som för mig.
Exactly.
Jag hade hus, jag hade familj, jag hade jobb, men det var fel för mig. Det var inte just de där som jag behövde.
Och jag tror att jag hade tvärt emot ångest gentemot vad du har. Det är så här, jag kan inte, jag fattar inte varför man ska ha de där, den där familjen och alla de där grejerna.
Jag läste Cosmopolitan och jag såg på reklam.
Kan vi lägga ner Cosmopolitan, snälla?
Det var 90-talets sociala medier. Reklam och saker och tidningar. Då var dåtidens sociala medier. Och man jämförde sig själv, för att som ung så har man inte sådana saker, men det som man trodde eller visade i parfymreklamer hur livet som ung skulle vara. Och sen sådana varor som kostade en förmögenhet som jag absolut inte hade tid för att göra. Och jag faktiskt snattade när jag var liten, när jag var 20 plus, så snattade jag. Jag gick på det grekiska Åhléns och jag snattade kosmetika.
Okay.
För att jag inte hade råd att köpa dem. Det var en kort period, men det var det. För att jag kände att jag inte hade pengar för att få de där sakerna som alla andra hade. Då mådde jag jättedåligt faktiskt. Och sen när jag var 46 så hade jag de där grejerna. Men jag mådde inte bra. Och vet du vad var
Gussi Lövenhjälm?
Ja, vi ska till hans vernissage strax efter. Han sa faktiskt, han skojar om 46 är den åldern i livet när man mår som sämst. För då inser man att fy fan, de där sakerna som jag trodde jag hade planerat mitt liv att få, de betyder ingenting. De är inte för mig, jag måste planera. Då mår man psykiskt dåligt också.
Jag har ju aldrig fattat, alltså det där är ju norm. Alla de här grejerna är normer.
Ja,
De senaste 6-7 år kanske till och med, så har jag kallat mig norm...
Jag tror inte någon är oberoende av normerna, verkligen.
Nej, men så har jag kallat mig normkritiker.
Ja, så.
Alltså jag har varit kritisk till normkritik.
Säg det en gång. För det Hannibal hade alldeles för mycket socker i.
Normkritiker.
Okej.
Okay. Alltså jag har varit kritisk till normkritiker. Inte för att det är dåligt att vara normkritiker.
Men det är paradox. Uppmärksammade paradoxen i att vara normkritiker.
Men problemet med normkritiker i Sverige eller i världen generellt är att man inte riktigt vet vad man är för. Det är ingen som säger vad de är för, utan de är bara emot normen.
Ja, exakt.
Och jag är autist. Ah, mm-hmm. Jag behöver normer, inte för att jag kan leva innanför normer. Utan för att jag behöver jag behöver veta vad det är jag inte kan leva innanför.
Ja.
Jag behöver att det finns någon form av ram, det behöver någon form av ramverk. Mm. Och det är ett problem. Däremot det senaste året kanske, det senaste halvåret har jag liksom blivit kritisk till normkritiker, alltså mig själv. För att jag fattar någonstans att okej, men det här kanske är, jag kan inte förklara det där jättebra.
Men vet du vad, sanningen är att unga människor som lämnar sin familj, de behöver de där normen, de behöver anpassa sig, lämna sin familj för att gå ut till samhället som behöver några falska normer. Mm. Någonting, men det är ändå en ram någonstans att sträva efter familjen.
Jo, men det är...
och sen blir man kritiker till de där normerna. Men när man är mellan 20 eller 18 till 30 måste man lämna familjen och söka sig någon trygghet och någon status utanför familjen.
Ja,
men... utan, man kan inte vara utan någonting.
Nej, och problemet är att vi, alltså människan, enligt de rönen jag har läst, är ju alltså sociala däggdjur. Vi har ju ett socialt spel emellan varandra. Och det sociala spelet är svårt för personer med autism, för att vi läser inte av, vi läser av det som sägs, inte det som menas.
Okej.
Okay. Mm. Och en grej som jag har lärt mig, som är att det finns en ekvation som är att normala människor, de säger y och de säger normal, x, och x, de säger y och x.
Mm-hmm.
Men de säger inte z. I en mening där och för en autist så behöver hela meningen för att de ska förstå. De säger inte allt, utan menar att mycket ska vara införstått utifrån att
det
är så här sociala spelregler funkar.
Ja.
Men autist behöver de behöver liksom förhålla sig till att men jag vet inte vad det är som sägs.
Ja.
Utan då behöver jag tolka
alla cookies.
Jag behöver så tolka de andra det. Redan har. Så jag behöver räkna ut vad det här Z är.
Så det här
som
är
inte normala människor
det
säger.
Det här är utmattande.
Ja.
Liksom.
Så att sociala sammanhang blir utmattande ganska mycket för autister.
För man måste ladda alla cookies som de andra redan har från någonstans i alla fall.
Ja. Man måste räkna ut den där sista delen, sista tredjedelen i konversationen varje dag.
Det är otroligt energikrävande.
Och det är svårt för oss.
Mm-hmm.
Och jag har alltid upplevt att jag har varit ett steg framför människor i konversationen.
Mm-hmm.
För att jag är tvungen att göra det.
Mm-hmm.
Medans att andra människor upplever att jag är ett steg efter.
Vad kan du göra för att leva ditt liv på ett sätt som...
Jag behöver säga att jag har det jag har. Jag behöver lägga fram en projektbeskrivning om mig själv. Alltså jag behöver liksom verksamhetsbeskrivning att det här är jag.
Mm-hmm.
Så om ni ska kunna umgås på samma sätt som ni gör med varandra, så måste ni säga, eller i alla fall till mig, vad ni menar mellan de här två. Vilket betyder om någon annans, till exempel, om någon säger upp, tänker så här, generellt så brukar det här vara sådana saker man behåller innanför det här, de här fyra ögonen.
Ja.
För mig är det så här, om du inte säger det, då kommer de inte stanna där.
Ja,
för att det är så här, eller jag kommer inte säga det per se, men det finns en möjlighet för mig att säga till någon att ja, men den här personen låg med den här personen.
Vet du vad, jag har det lite svårt. Jag vet inte om jag förstår vad du menar, men jag tänkte på mig själv att jag hade väldigt svårt att förstå när en människa har en agenda som är bakom de sakerna som den människan visar.
Jag har
och
i alla
säger.
Fall svårt att förstå vilken agenda det är.
Ja.
Jag så förstår att alla agenda, har en agenda.
Alla har en agenda. Men där bak, det finns många människor som har en agenda. Som de säger, de vill uppnå en sak, men de säger något annat.
Ah, exakt.
För det leder på ett annat sätt. Så jag har väldigt svårt och jag tycker inte om de där människorna. Fast de kanske är längre fram i utvecklingskedjan än jag är. Jag förstår mig inte på människorna som inte tydligt säger och visar vad de menar. Mm. Med åren så börjar man fatta lite, man får lite cookies. Att, vet du vad, jag vet att när en person säger så det här andra händer. Jag har börjat få lite cookies, men ändå att jag har det svårt för dem som säger en sak, men de vill annanstans. De har någonting, några andra intresse. Mm. Är det dåligt? Jag tror inte det är dåligt egentligen.
Nej, alltså det är men mänskligt.
Men det är svårt.
Mm. Det är mänskligt. Alltså alla människor har ju olika, olika färdigheter i de här.
Mm.
Alltså, och i mitt fall så har det lett till att jag har en funktionsnedsättning som jag fick när jag var 11. Alltså jag fick diagnosen när jag var 11. Jag har ju haft den hela mitt liv.
Mm-hmm.
Alltså, men medan andra har kanske en oförmåga fast den är inte på samma nivå som så att få en diagnos. Det blir alltså olika människor fungerar olika kulturer fungerar olika. Jag tror att det kan vara annorlunda i Grekland jämfört med hur det är i Italien.
Mm-hmm.
Alltså jag tror att det kan vara lite olika beroende på. Det vet jag inte. Jag har inte varit i båda, jag har inte umgåtts i båda och jag har inte läst på. Men jag kan tänka mig att det är olika.
Jag vet för att man går ju på en italiensk restaurang och eller grekisk och det är både syrianer som kör både den ena och den andra. Så man kan inte fatta liksom. Det är fel sätt. Ja.
De syrianerna, de tar alla jobb.
Ja, vet du hur mycket syrianskt bröllop kostar? De behöver massor med jobb. Tre solarium.
Det håller ju på ett år liksom.
Ja, det kräver jättemycket. Vet du vad? Sista fråga, Benny.
Mm. Ska jag berätta om mitt album nu?
Ja, berätta om ditt album.
Ja. Så är det min EP som jag släppte.
EP, okej. Okay. Vad betyder EP? Jag kan ingenting om musik.
Det är från vinyltiden. Man.
Mm-hmm.
Alltså att en LP är ju long playing.
LP.
Är long playing. Ja. Mm. SP är ju single playing. Mm. Alltså det är en låt. Och EP är ju någonting mitt emellan.
Mm.
Så att det egentligen är så här halv... LP liksom.
Mm.
Så att det är egentligen bara ett halvt kort album, det är det. Men jag gjorde TOC 2021 heter den.
Mm-hmm.
TOC är alltså både det aktiva ämnet i Mariana.
Aha. Ja,
och förkortningen på Time Has Come från låten från The Final Countdown.
Europe, just det.
For Europe. Mm. Och det handlar för mig om att jag på något sätt hade jag hittat hem tillbaka till en ideologi, alltså både politiskt och jag hade hittat alltså ett sätt liksom så här, men jag, det här är det jag ska göra liksom, att musik, alltså musikaliskt hade jag hittat hem, jag hade hittat hem politiskt, jag hade hittat hem liksom
hem.
Jag har en mycket mycket bättre kontakt med min familj idag än vad jag hade för 5 år sedan.
Fantastiskt. Varför tror du det?
Ja, men jag tror att jag har blivit äldre. Jag tror att jag har blivit lugnare. Accepterat. Jag har lärt mig mycket mer. Som gör att jag kan acceptera.
Du har gjort en resa mittemellan.
Ja, acceptera saker som liksom jag normalt sett ansåg vara hyckligt. Liksom. Men jag har också lärt mig älska mig själv. På ett annat sätt än vad jag gjorde för 5-6 år sedan. Och jag har på något sätt så här. På något sätt fattat att jag kan bara, det spelar liksom ingen roll varför eller hur jag slår igenom eller om jag ska slå igenom överhuvudtaget. Att jag måste göra det på mitt sätt för att annars kommer jag aldrig kunna leva med mig själv. Och där någonstans, de 5 låtarna som jag släppte, bland annat första låten som är någonstans, något form av långt, om du ens orkade lyssna igenom det. Det är inte alla som gör det.
Ja.
Men det är ett långt epos någonstans i hur den heter TOC och den är ju samplad från Time Has Come, från, inte från låten originalplattan utan den är samplad från livespelningen på deras 30-årsjubileum i London. Och då har jag samplat publikljudet.
Aha,
från okay, den låten, aha, precis innan när de jublar in Europe på den låten. Och vi har rätt mycket kompisar som är med där. Och det är på något sätt handlar om, alltså att jag försöker beskriva liksom problemet med att vi låter gängen ta över i förorten. Problemet med att jag inte har hittat hem. Alltså att jag försökte verkligen komma hem. Jag flyttade hemifrån när jag var 17 år gammal.
Mm-hmm,
till ett, först till ett gruppboende och sen till ett behandlingshem.
Mm-hmm.
Och jag har alltid velat komma hem igen. Men jag har aldrig kunnat komma hem. För att
kunnat.
För att adressen, alltså jag har liksom haft fel i mitt huvud, så jag har liksom aldrig kunnat hitta hem tillbaka. Mm.
Du behövde göra en resa.
Ja,
behövde...
jag behövde göra hela den. Jag behövde göra det är som att jag istället för att bara kunde vända hem, så var jag tvungen att gå hela världen runt. Liksom,
och komma man måste göra det.
Bakvägen liksom.
Och dö lite i, mitt emellan där jag gör sin...
Jag har försökt hitta hem men hade fel adress. Alltså var liksom så här. Och sen så försöker jag beskriva att jag är inte felfri. Jag har knarkat, jag har supit, jag har levt på de här gatorna. Jag hade en dejt här borta på Norra Bantorget. En gång. Ja. En öldejt. Alltså, precis på andra sidan här vid... Alltså jag har haft så mycket roligt men ändå mycket mycket så här på gränsen och levt på gränsen i rätt många år sen jag var typ 19 tror jag. Och sen rolig passage, det här kommer ni kunna klippa bort, men rolig passage bara för att du ska få reda på. Jag satt och kollade på Nations Cup i hästhoppning.
Alltså hästhoppning.
Final i hästhoppnings Nations Cup, alltså den där lagtävlingen som de har. Och då hade de Negrita reklam. Det här är ingen rasistiskt, det är alltså en rom. Negrita är en rom.
Okay.
Som heter Negrita från, om det är från Kuba. Och det är den första rommen som jag fick utköpt när jag var 19 år gammal på Klarbergs systemet.
Okej, okay, där.
När jag var 19 så fick jag den utköpt i en kvarting liksom. Så jag bara såg den och jag bara, shit, när jag var 19 så fick jag den här rommen utköpt. Och det är ingen som vet att det är rom i Sverige för att liksom, det är ingen som bryr sig. Men jag har levt så pass mycket, jag har knarkat, jag har druckit och jag har gjort alla de här grejerna. Jag vill inte det längre. Alltså jag vill inte sitta i stan. Jag vill inte sitta hänga med hemlösa människor. Jag har sagt det på andra låtar. Jag har släppt med andra grejer, andra projekt jag har gjort. Att vi har liksom, det har hängt med pundare, vi har hängt med alkoholister och vi har hängt med hemlösa barn. Och jag har väl varit på något sätt någon likadan allihop. Alltså på något sätt så har det har varit skevt. Alltså det är som att vi har hängt på Stureplan utan hängt på Stureplan. Alltså igenom där vi har liksom supit och vi har snott mat, vi har ätit rester ifrån människor i Kungshallen, vi har suttit och stirrat på människor som har käkat på McDonald's för att sen ta deras sallad från hamburgaren och sen bara, men vi kan ta undan det och så har fått pengar från dem, de bara, vadå, har ni inga pengar? Nej, vi har inga pengar och så fick vi pengar så gick vi och köpte cig och sen gick det och tiggde ännu mer mat. Alltså jag har gjort allt det där redan. Jag behöver inte göra det igen. Och det är någonstans det som är att hitta hem. Alltså, och det är det jag upplever att den låten för mig handlar om. Att time has come for me to come back home. Låt mig säga som det är. Like den döda hunden. Familjebildning för att farsan bailar tidigt till min verklighetsskildring. Men morsan tog sitt ansvar och lärde mig att stå med mycket glädje men också en och annan tår. Där i skogarna runt Ockelbo var livet lättare. Jag var mobbad varje dag men är nu berättare. Rycktes upp för att mamma skulle kunna få ett jobb. Flyttade till Vällingby och sov på ett golv. Men min stil blev att springa runt och skrika hela tiden. Listan är lång på alla som jag ser lider. Hundare och alkisar på plattan mitt i stan. Till krossade familjer och hemlösa barn. Utan någonstans att vara robbad. Politisk mista jag har det bra med tanke på allt som jag har missat. Men ångesten tar över för jag ser det tyna bort. Och livet som det var det blir aldrig lika soft. Som det är jag. Och jag vet hur det är. Du vet att jag säger som det är.
Ännu ett år utav bittra besvikelser. Hoppas en dag att misären ska vika sig. Hoppas en dag att få smaka på vinet. Att det mörka ska blekna in i ljusa tider. Men jag kan lagen och jag vet vad det tycker. Den som gapar efter mycket mister ofta hela stycket jag ska. Och jag vet att jag kan om jag vill aldrig lägga mig ner. Jag ska kämpa lite till. Som liten var jag underdog, blev alltid kallad klass. Men en liten tuva välter ofta stora lass. I min klass var jag den som blev arg varje dag. Alltid missförstådd med för stora krav. Jag förstod aldrig varför jag inte fick vara med. Men är vuxen idag och skiter i det. Du ska få mina ord bara rakt i din feja. Och med micken på biten är det jag som blir playad. För att jag måste berätta. Mina steg ut i natten, de var långt ifrån lätta. Alla rädslor jag bar på varenda jävla natt. Jag var, hur, varför, när glömde jag mitt skratt. Tårarna de fastnade, försvann där någonstans. Jag var känslomässigt avstängd och totalt iskall. Jag lärde mig att tjäna på att hålla min mask. Ja, jag lärde att man tjänar på att hålla sin mask. Och så länge ingen såg att man grät var det lugnt. Att bära allting själv, i längden blev det tungt. Det var fake it till you make it som vi levde hela livet. Mellan kriminaliteten, missbruk och strider. Jag hoppas ni kan lära er av mina misstag. Håll det aldrig inom bord, ta er tillbaks. Ruska av det vi alla måste tala om. Vi är alla samma, inget vi mot dem.